بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا زدنا علما. آمين. Vi börjar med lite frågor från förra lektionen. Vi talade förra lektionen om salat al-jama'a. Minns ni vad minsta antalet jama'a måste vara? Hur många personer måste vara med för att det ska kallas för en jama'a?
Två.
Ja, vi nämnde att det finns där olika åsikter. Vissa ulema säger just på fredagsbönen tre. Och vissa ulema säger två. Wallahu alam. Men vi talar om en vanlig bön. Om du ber med en kompis, det blir jama'a. Okej, vanlig bön. Två blir en jama'a. Taib, att be salat al-jama'a i moskén, man bor nära moskén, man hör adhan. Är det sunna eller wajib?
Wajib.
Naam, det är inshallah och ta'ala wajib. Om man däremot är ursäktad, man bor långt från moskén och så vidare, så är det inte wajib utan det är mustahab, det är rekommenderat. Vad finns det för förträfflighet att be salat al-jama'a i moskén? Vad finns det för belöning och förträfflighet? 27 gånger bättre än att be själv. Någonting mer? Det enare mellan muslimerna. Det nämnde vi som el-hikam från visheterna. Är att kvartersmoskén samlar folket i kvarteret. Där de möts och de kan hjälpa varandra i deras angelägenheter. Vare sig de är religiösa eller världsliga. Ja. Och vi nämnde också att ju mera folk som ber, ju mer älskat är det hos Allah Azza wa Jal. Och vi nämnde också att den som älskar moskén och håller sig till moskén är en av de sju som får Allahs skugga på domedagen. En fråga som vi inte riktigt diskuterade, som jag ville ta upp, det är gällande kvinnan. Vi sa att kvinnan får be i moskén, eller hur? Man får inte hindra kvinnan från att gå till moskén, men det är bättre för henne att be hemma. Om hon nu ber i moskén, får hon också gånger 27? Det är en fråga som vi inte diskuterade. Och svaret är ja, hon får också denna belöning för hadithen är generell. Hadithen är generell och särskiljer inte män från kvinnor. Men männen har ändå en större belöning än kvinnorna. Varför? För att det är wajib för männen att be i moskén. Och det är tillåtet för kvinnorna att be i moskén. Inte sunna, tillåtet, jaiz. Det når inte ens nivån av att vara sunna, utan det är jaiz. Och det är inte ma'qul, logiskt, att en gärning som för en person är tillåten och för den andra är wajib ger samma belöning. Det måste vara högre för den som gör den ur en aspekt att den är wajib. Så männen har där en större belöning än kvinnorna. Men kvinnorna har också en stor belöning. Samtidigt som hon då får större belöning av att be hemma. I vilket fall som helst är det bättre för henne och bojutuhunna khayrun lahunna än hon får mer belöning av att be i sitt hem. Den andra frågan som är relaterad till kvinnor, det är om en grupp med kvinnor är samlade på en plats. De är hemma hos en syster, fikar, de är på en lektion eller liknande. Vad är då bäst? Att de ber individuellt eller att de ber i grupp? I grupp. Baserat på vad? Baserat på de generella bevisen att det är bättre att be i grupp än att be själv. Och baserat på att profeten alaihissalam utsåg Waraqa till att leda kvinnorna i bönen. Och om det inte vore rekommenderat skulle han inte ha utsett en kvinna till att leda andra kvinnor i bönen. Han skulle ha sagt att ni kan be själva. Och även att det är autentiskt berättat att Aisha radiallahu anha och Salama brukade leda andra kvinnor i bönen. Och om det inte vore någonting bra så skulle de inte ha gjort det. Så de generella bevisen tyder då på att det är bra för kvinnan att be salat al-jama'a. Okej. Okay. Och vi nämnde också att hon kan be jama'a med hennes man hemma, med hennes barn och så vidare. Innan man ber tillsammans är bättre än att be själv. Om man har bett en obligatorisk bön och sen kommer till en moské där man ber en obligatorisk bön, är det då rekommenderat att ha om den bönen? Vad säger ni? Ja, du har bett Isha och så du var resande till exempel, så kommer du in i en moské, du ska träffa en kompis och de ber Isha. Vad gör du då? Det räknas som vad? Frivillig bön, sunna näfila. Det räknas som frivillig bön. No. Och att be med dem, är det sunna eller wajib?
Det är wajib.
Nej, det är sunna enligt alla mutaqaddimin. Alla de tidigare lärda har nämnt att det är sunna och ingen nämner att det är wajib. Vissa mutaakhirin för de senare lärda nämner att det är wajib. Men som våra ulema nämner att om ingen av de tidigare lärda har en åsikt så kan vi inte komma med en ny åsikt. Och det är en jätteviktig poäng som Imam Ahmed sa till sin son. Min son, han sa, ta inte en åsikt som ingen före dig har sagt. Vi har inga nya åsikter i islam. I frågor som redan är diskuterade. Jag frågar dem till exempel att be jama'a, att be en andra jama'a och så vidare. Det är frågor som de lärda har diskuterat. Det finns 2 åsikter, 3 åsikter, 4 åsikter. Då kan du inte komma med en ny åsikt. Utan vi håller oss till de åsikter som finns. Okay? Och de tidigare lärda nämner att det är sunna. Starkt rekommenderat att ta om bönen. Om man då kommer till en moské där de ber den. Och notera ordet moské. Om du har bett Isha i moskén och du kommer hem till en kompis och de ska be Isha i jama'a. Ska du be med dem? Nej, det behöver du inte göra. Om du vill, varsågod. Men det är inte samma rekommendation som att göra om det i moskén. Det är där det är rekommenderat att ta om bönen. Okay? Och vi nämnde också al-hikma, visheten, att det ser inte bra ut att man sitter i den bakre delen av moskén och inte ber. En muslim som är i moskén när det är bön, ber. Det är den generella regeln. Okej? Okay? Nej. Vi ska då börja med dagens första hadith. Det är hadith 363. Jag märkte en sak hemma, så kan vara värt att nämna. Jag vet inte varför, men vi talade om sunnaböner. Då var det hadith 421. Och sen helt plötsligt blir det hadith 355. Och det är inte riktigt i ordning. Men så att ingen blir förvirrad när vi nämner dessa siffror. Jag vet inte varför det blev så. Måste vara översättarens fel. Mitt fel. Abu Huraira radiyallahu anhu sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att imamen har endast eller har tillsats endast för att han ska följas. Som han gör takbir, gör då takbir och gör inte takbir före honom. Om han gör ruku, så gör då ruku och gör inte ruku före honom. Om han säger sami Allahu liman hamida, säg då rabbana eller allahumma rabbana lakal hamd. Och om han gör sujud, gör då sujud och gör inte sujud före honom. Och om han ber ståendes, så be då ståendes. Och om han ber sittandes, så be allesammans sittandes. Berättat av Abi Dawud och dess asl. Yani grunden på hadithen finns i Sahihain, det vill säga Bukhari och Muslim. Ja. En väldigt viktig hadith efter att författaren talat om salat al-jama'a och dess dygd och dess bestämmelser går han nu in på hadither relaterade till imamen. Imamen, vad han har för roll och våran yani skyldighet gentemot imamen när vi ber i jama'a. Och det är jätteviktigt, det finns bestämmelser och det blir ofta fel. Folk kan ofta yani be själva. Det funkar bra, men när de är ledare i bönen eller någonting fel sker i bönen, man ber jama'a, så blir det ibland klurigt. Imamen gjorde si, imamen gjorde så, vad ska vi göra? Vi gjorde inte. Så. Det blir kluriga frågor som kommer. Och därför är det jätteviktigt att känna till dessa frågor. Now. Den första faidan är att hadithen bevisar imamens roll. Och det är att han är en ledare. Han är tillsatt för att följas. Inte att man ber bakom en imam och kör sin egen bön. Utan man ber efter imamen. Okej? Okay? Och al-ulama, de lärda, har nämnt att det finns 4 förhållningssätt. 4 stycken förhållningssätt till hur man ber bakom en imam. Okej. Okay. 1 är al-musabaqa. Att man gör saker och ting före imamen. Man gör ruko eller sujud innan imamen har gjort det. Yani man hinner före, man stressar och gör någonting före imamen. Vi kommer tillbaka till varje enskild kategori. Al-musabaqa. Den andra är al-muwafaqa. Att man gör någonting samtidigt som imamen. Gör ruko exakt samtidigt som imamen. Inte före, inte efter, utan samtidigt. Och sujud och så vidare. Och sen har vi at-takhalluf. Att man gör någonting efter imamen. Alltså långt efter. Imamen går ner i ruko, du står kvar och läser Koran. Imamen går upp från ruko, du går ner i ruko. Det är takhalluf. Okej? Okay? Och sen har vi al-rabi', den fjärde, vilket är al-iqtida, al-mutaba'a. Att man följer imamen. Och det är den enda av dessa fyra som är korrekt. De andra tre är felaktiga. Okej? Okay? Vi ska nämna lite exempel. Den första och värsta är al-musabaqa. Och det är att man då stressar och gör saker och ting före imamen. Om man gör takbiratul ihram före imamen så är ens bön batil. Den är ogiltig. Okej, okay, och det är alla ulema överens om. Gör man, säger man Allahu Akbar före imamen, även om det är en halv sekund före imamen, så är ens bön ogiltig. Okej, okay, även om det var misstag. 2. I resterande gärningar i bönen, om man gör ruku' eller sujud och liknande före imamen med flit, så är ens bön ogiltig. När man är stressad i bönen och imamen går ner, eller han ska gå ner i ruku' och du går ner före. Han ska gå upp, du går upp före. Han ska ner i sujud, du går ner före imamen. Då är ens bön ogiltig om man gör detta med flit. Okej? Okay? Om det däremot sker av misstag, att man är tankspridd, eller som i många moskéer, man kanske ber i olika rum. Man ber i en plats där man inte kan se imamen. Mikrofonen slutar funka. Nu vet det kan hända i vissa moskéer i Sverige, bönelokaler. Och då blir det ibland fel. Man hör, man trodde imamen sa Allahu Akbar, men han sa inte det, man gick ner och gå. Och sen hör att han läser Koran, han har inte gått ner och gå. Då är inte din bön ogiltig, enligt de flesta ulema. Utan du går bara upp. Du rättar till det fel som du har gjort. Du går upp och fortsätter följa imamen. Om du gjorde någonting av misstag före imamen. Men om det är med flit, så är bönen ogiltig. Okej? Okay? Och här nämner ulema en ganska alltså, rolig fråga. De här människorna som stressar i bönen. Han har bråttom, du vet. Han ska till jobbet, han ska till skolan. Han är fett stressad. Så han gör allting före imamen typ. Eller vissa saker före imamen. Frågan är, kommer han att bli färdig med sin bön före imamen? Ja. Kommer han göra taslim före imamen? Hur mycket han än stressar i bönen? Eller hur? Han kommer inte att göra sin bön innan imamen. Så vad är nyttan med stressen i bönen? Noll. Förutom att han förstör sin egen bön och gör den ogiltig. Och måste ta om den och han förlorar ännu mer tid. Hänger ni med? Så finns ingen som helst nytta i att stressa i bönen. Det här var då det första. Yani tillståndet att man stressar och gör saker före imamen. Det andra är al-muwafaqa. Att man gör saker och ting samtidigt som imamen. Om man gör takbiratul ihram samtidigt som imamen, blir ens bön också ogiltig. Man måste vänta tills imamen har sagt Allahu Akbar, sen gör man takbiratul ihram. Om man gör den samtidigt som imamen så blir bönen ogiltig. För du går in i bönen innan bönen ens påbörjats. Så hur kan din bön vara giltig? Beträffande resterande gärningar, att göra ruku samtidigt som imamen, inte före utan samtidigt, och gå ner i sujud samtidigt som imamen och gå upp och så vidare, är makruh, det är ogillat. Eller vissa ulema nämner haram. Eller makruh, det är ogillat. Det ska man inte göra. Okej? Okay. Och jag glömde nämna i förra kategorin, så finns det till och med en varning. Profeten alaihissalam, han sa klart och tydligt, amma yakhsha ahadakum. Är ni inte rädda att om en person lyfter upp sitt huvud i salah innan imamen, att Allah kommer att förvandla hans huvud till en åsnas huvud? eller göra så att han ser ut som en åsna. Gärna på domedagen. Och den här hadithis Bukhari muslim. Den som stressar och går upp innan imamen, är han inte rädd att han kommer straffas med denna förnedring att få se ut som en åsna. Må Allah skydda oss. Ja. Den andra som vi då sa, al-muwafaqa, att man gör saker och ting samtidigt som imamen, är makruh. Förutom takbirat al-ihram, haram, och gör att bönen blir ogiltig. Och sen har vi al-takhalluf, att man halkar efter och man blir sen. Yani al-ta'akhur, att man utan orsak bara halkar efter, som vi sa. Imamen går ner i ruku och han går upp. Och du har fortfarande inte gått ner i ruku. Utan en giltig orsak. Det gör också att bönen blir ogiltig. Om du gör det här med flit. Okej? Okay? Om det däremot är sahu. Det är av glömska eller misstag. Så är bönen giltig. Och då får man hinna i kapp. Man får göra dessa moment och hinna i kapp imamen. Okej? Okay? Namn. En annan viktig sak som vi också, jag vill att ni hänger med här. Kommer ni ihåg de här fyra kategorierna? Det första är då en musabaqa, den värsta, att man gör saker före imamen. Imamen är till för att följas, inte att du ska vara före imamen, utan du ska vara efter imamen. Så det första är att man då gör saker före imamen. Det andra är att man gör saker samtidigt som imamen. Det tredje är att man gör saker efter imamen, alltså man halkar efter. Och det fjärde är att man följer. Man gör saker i turordning som man ska göra dem. Och vilket denna hadith då indikerar på. Nah. Denna hadith lär oss att vi ska följa imamen. Idha kabbara al-imam fakabbiru. Om imamen säger Allahu Akbar, gör då takbir. Här nämner Ibn Uthaymin en viktig sak. Och det är att vissa står och ska börja be, men de väntar. Imamen säger Allahu Akbar. Han tar fram sin miswak. Börjar borsta tänderna. Det är fel. Du ska säga Allahu Akbar. Idha kabbara al-imam fakabbiru. Gör takbir. Du ska inte vänta. Det finns ingen anledning att vänta. Förutom om det, du rättar till raden. Du stänger av din mobil. Någonting viktigt. Men är det oviktigt? Du pratar med någon kompis. Skickar något sms. Jag vet inte vad. Nej, det är oviktigt. Du kan inte säga men jag hinner med ruku. Du ska göra takbir. Efter imamen. Okej? Okay? Den andra, och om imamen gör ruku, gör då ruku. Här nämner också Thaymin ett annat fel som vi ser. Imamen går ner i ruku, han står och läser, du vet, kanske surat al-ikhlas, han har en aya kvar. Och han tänker, jag ska läsa färdigt den här ayan, sen går jag ner i ruku. Det är också fel. Om imamen gör ruku, gör du också ruku. Du står inte kvar. Du avbryter din recitation, den ayan du läser och går ner i ruku. Du får inte stå kvar och vänta. Förutom, som vi har talat om, Al-Fatiha. Al-Fatiha ska du läsa. Men även där, som vi har nämnt, att om du kommer in sent i bönen, du hann bara läsa halva Fatiha, imamen går ner i ruku, kallas, du går efter. Du är ursäktad. Du kommer in i bönen, Allah Akbar, imamen går ner i ruku, du ska inte läsa Fatiha. Du går ner i ruku. Okej? Okay. Men, han går ner i ruku, du har en kvar från Fatiha, du hinner läsa den. Det är en annan sak. Men att du står och läser Koran utöver Fatiha, la. Om imamen gör ruku, ska ni göra ruku. Och sen nämndes att om imamen reser sig upp, idha qala al-imam sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd. Att om imamen reser sig upp och säger sami Allahu liman hamida, så ska ni säga rabbana wa lakal hamd. Den här delen av hadithen bevisar att om man ber i jama'a, så ska man inte bakom imamen säga sami Allahu liman hamida, utan man ska bara säga rabbana wa lakal hamd. Yani det finns två saker som man säger när man ber i jama'a, eller när man reser sig upp från ruku, och det är sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd. Ber man själv eller är man imam, säger man båda. Ber man däremot i jama'a, så säger man bara rabbana wa lakal hamd. Och vad är beviset på det? Jo, att profeten alaihissalam sa att om imamen säger sami Allahu liman hamida, så ska ni säga rabbana wa lakal hamd. Och han sa inte, så ska ni säga, sami Allahu liman hamida. Och han är den bästa läraren. Och han skulle inte lämna att lära oss någonting som är korrekt och föra oss närmare till Allah. Utan han berättade här att vi bara ska säga Rabbana wa lakal hamd. För det finns vissa som säger att man måste säga det. Man ska alltid säga det varenda bön. Och om jag inte minns fel är det Shafi'iyya. Och vissa som Albani och så vidare säger att du måste säga det. Båda ska säga det. Men den här hadithen är ett jättestarkt bevis på det som majoriteten säger, att man bara ska säga Rabbana wa lakal hamd. Klar och tydlig. Och det starkaste beviset i den här frågan. En annan viktig fråga som här också är värt att nämna. Det nämns här att vi ska följa imamen. Gör inte ruku tills imamen har gjort ruku, och gör inte sujud tills imamen har gjort sujud. Här nämner Ibn Uthaymin att profeten a.s. sa inte, gör inte ruku tills imamen har gjort takbir. Eller gör inte sujud tills imamen har gjort takbir. Utan han sa tills han gjort sujud. Inte tills han gjort takbir eller är på väg ner i sujud. Tills han är i sujud. Och det här var någonting som sahaba praktiserade. Det har nämnts i Sahih Bukhari. Att de sa, vi brukade inte gå ner i sujud tills vi såg profetens ansikte i marken. Och ett fel som vi många gör idag. Imamen säger Allahu Akbar. Han börjar gå ner, vi går ner. Där ska man vänta tills imamen har gått ner. Det här är om man har möjligheten att se imamen och följa imamen. Är man långt bak i moskén, då är man ursäktad. Du vet inte var imamen är någonstans. Han gör takbir, då går ner i sujud. Men ser du imamen, då väntar du tills imamen har gått ner i sujud. Okej? Och då gör du sujud. Och samma sak med ruku. Det är inte takbir som räknas, det är att han är nere i ruku. Då går du ner i din ruku. En annan viktig sak som också diskuteras baserat på denna hadith. Här nämndes att man ska följa sin imam. Innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Vi ska följa imamen. Och det betyder att, som vi sa, du avbryter din recitation, du går ner i ruku och så vidare. Även vissa moment som du kanske anser vara sunna, som jalsat al-istiraha, i första och tredje rakan när man ställer sig upp, så sätter man sig någon liten sekund och väntar. Ni vet vilka jag menar. I andra rakan, då har du ju tashahud. Men efter första rakan, efter sujud, så ska man ställa sig upp till andra rakan. Och då finns det en jalsa, en kort sittpaus som kallas för jalsat al-istiraha, som har nämnts i vissa hadithen. Taib. Vissa anser att den är sunna. Taib, men om imamen inte gör den, imamen ställer sig upp. Ska du då göra den? Eller ska du ställa dig upp? Ska ställa dig upp, ska följa imamen. För att följa imamen är sunna eller wajib? Wajib. Och att göra jalsat al-istiraha är sunna. Enligt vissa ulama sunna, enligt vissa ulama är det inte en sunna. Så att du får absolut inte ge företräde till någonting som är rekommenderat framför någonting som är obligatoriskt. Utan det som är obligatoriskt kommer före. En annan sak som också diskuterats i hadithen, att imamen är tillsatt för att följas. Följas i vad? De yttre aspekterna eller även avsikten? Vissa ulema, och det är ska vi se här, Abu Hanifa och Imam Malik och vissa Hanabila är på åsikten att man också måste ha samma avsikt som imamen. Imamen ska följas även i hans avsikt. Så om imamen ber Isha, då måste du också ha avsikt att ber Isha. Och enligt den åsikten så kan du, som till exempel är resande, inte be Asr bakom någon som ber Dhuhr. Du kan inte be Dhuhr bakom någon som ber Asr. Du kan inte be Sunna bakom någon som ber Fard. Och du kan inte be Fard bakom någon som ber Sunna. Utan du måste ha samma avsikt som imamen. Men den här åsikten är inte korrekt, Allah alam, utan den starkare åsikten är den som imam Shafi'i är på. Att man kan ha olika avsikter. Som inshallah kommer att nämna senare i hadith Mu'ad och andra hadither. Att det inte krävs att man har samma avsikt. Man kan ha olika avsikt. Okej? Och hadithen handlar om de yttre aspekterna. Som hadithen själv tyder på. Imamen ska följas. Och sen förklarade profeten i vad han ska följas. I ett takbir, rukå, att gå upp från rukå och att gå ner i sujud. Han ska följas i dessa aspekter. Okej? Och även som här Ibn Uthaymin nämner, yani inte i små detaljer. Att imamen läser en viss sura, du måste läsa samma sura. Imamen lyfter inte händerna i bönen. Han är på en annan medhab till exempel. Att du inte ska lyfta händerna i bönen. Han säger nej, du ska lyfta dem. Det är det som är sunna. Imamen lägger händerna under naveln. Ska du lägga händerna under naveln? Nej. Du lägger dem på bröstet. Yani du följer imamen i de här arkan, bönens yani stora moment som nämndes i hadithen. Det är de sakerna du följer imamen i. I bönens, vad kan man säga? Yani, de här förflyttningsmomenten ska man följa imamen i. Och inte de här mindre detaljerna. Och beträffande frågan om att imamen ber sittandes så ska ni be sittandes. Den kommer också senare idag inshallah ta'ala. Nästa hadith som berättas från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa eller han såg ett ta'akhur att vissa sahaba nöjde sig med de bakre raderna. Och han sa, kom fram och följ mig i bön. Och låt dem som kommer efter er följa er. Ja. Profeten alaihissalam såg att vissa av sahaba kom sent eller var längre bak. Och Ibn Uthaymin nämner att ordet ta'akhur kan vara makan och zaman. Det kan vara att de kom sent tidsmässigt. Man väntar på, alltså man kommer inte jättetid till moskén, man kommer efter al-iqama. Eller att man då sitter längre bak i moskén. Och det är det som verkar vara den yani, yttre, vad kan man säga, uppenbara betydelsen av hadithen. Att de kommer och sätter sig längre bak i moskén. Och det här är inte från sunna. Utan sunna är att ta den första raden. Man ska tävla till den första raden. Profeten alaihissalam sa att den bästa raden för männen är den första. Och den värsta eller sämsta är den sista. Och han sa att om folk visste belöningen i att be den första raden så skulle de inte finna någon annan lösning än att dra lott. Yani vi skulle tjafsa och bråka så mycket om vem som ska ha den första raden, platsen. Så att vi skulle inte komma fram till någon annan lösning än att dra lott. Så att den som får rätt får då be på den här platsen som man ska. Och det tyder också på al-musara'a. Yani al-musabaqa, att man tävlar och skyndar sig till det goda. Att man kämpar efter den första raden. Så vad gör man när man kommer till moskén? Denna hadith tyder på att man fyller den första raden. Om det finns en furja, det finns en öppning, ett tomrum, så ska du inte sätta dig på den andra raden. Eller tredje, eller fjärde, eller inte ens tala om att sätta sig och luta sig längst bak i moskén mot väggen. Utan ta den här platsen. Fyll det här tomrummet. När första raden är full, då börjar vi fylla på andra raden från mitten. Och när andra är full, då fyller vi på tredje raden från mitten, sen till vänster och till höger. Hänger ni med? Så detta är det som denna hadith indikerar på. Och som han Allah, det finns ett tillägg i hadithen, ni kan skriva ner det. Han sa i hadithen, وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُأَخِّرَهُمُ اللَّهُ. Och folk fortsätter att komma sent eller långt bak, tills Allah kommer att försena dem. Vissa hadither, Allah kommer att yuakhirahum finnar. Eller vissa hadither, att de kommer, även om de är från Ahlul Jannah, så kommer de att komma senare in i Jannah. På samma sätt som de kommer i dunya senare till bönen, eller sätter sig på de mer avlägsna, eller yani, raderna som är längre bort. Så allt det här tyder på att man ska ha den här tävlingsandan, komma tidigt, komma först och ta de första platserna. Och inte vara den som nöjer sig med det lägre. Det sämre. Och tyvärr ser man det här idag. Att det finns platser i första raden. De är inte till för de äldre gubbarna i moskén. Det är ingen som har sagt det. Vissa tror det. Att det är respektlöst. Låt de äldre sitta där. Nej, ta platsen. Ingen har rätt att paxa en plats i moskén. Kampa i moskén. Finns det en ledig plats? Bismillah, ta den. Okej? Okay? Och så nämndes det i hadithen att de efter ska följa de som är före. Vad menas med detta? Att de som är i första raden följer imamen visuellt. De hör honom och de ser honom, så de gör det han gör i bönen. Och de bakom kanske inte ser imamen, så de följer de som är framför dem. Och ni vet, speciellt förr i tiden, det fanns inga mikrofoner. Det fanns kanske inte sån här belysning. Och det är svårt att se, vad gör imamen som är 50-60 meter fram? Vad gör han för någonting i moskén? Vilket moment är han i bönen? Då har du inget annat val än att följa de som är framför dig. Och de som är framför dig följer de som är framför dem, tills de då når till imamen. Hänger ni med? Så att man får kolla på vad andra gör i moskén och göra som de gör. För de gör det imamen gör. Eller att det är verbalt. Att de bakom imamen förmedlar vidare vad imamen gör. Han är en mobellir, en person som förmedlar vidare rösten. Att, ni kanske har sett det här i Mekka och Medina. Imamen gör takbir, Allahu Akbar. Då säger någon bakom, Allahu Akbar. Har ni hört det? Imamen går upp från ruku, Sami Allahu liman hamida. Då hör man den här rösten, Rabbana wa lakal hamd. Och så vidare. Och det här är vanligt, ni kanske minns i Ramadan. När vi hade strul med mikrofonen. Systerna ber i ett annat rum. Man hör inte. De vet inte om imamen går ner och går upp för ruku i sujud och så vidare. Och då har man någon längst bak. Man öppnar dörren som förmedlar vidare vad imamen säger. Gärna i de här momenten. Allahu Akbar. Så att de vet att det är tid för ruku och sujud och så vidare. Det här är något som är gärna tillåtet och rekommenderat att göra. Men om det finns ett behov. Om det inte finns ett behov. Så ska man inte göra det. Alltså det här med att förmedla vidare rösten. För mikrofonen gör ju jobbet gott och väl idag. Hadithen bevisar också en annan sak. Och det är att det är tillåtet att i bönen kolla på imamen. För hur ska du följa imamens rörelser om du inte får kolla på imamen? Hadithen är uppenbar bevis på att det är tillåtet att i bönen kolla på imamen. Trots att det egentligen är sunna att ha blicken fokuserad på platsen av sujud. Så får du kolla på imamen. Det finns inget fel i detta. Vi går vidare till nästa hadith. Zaid bin Thabit radiyallahu anhu berättar att Rasulullah alayhi salatu wassalam avskärmade en plats med palmblad yani i moskén. Och han bad där i. Därefter underrättade männen varandra om detta och de kom och bad som eller med honom. Och i denna rapportering finns en persons bästa bön är den i hemmet, förutom den obligatoriska. Ja. I denna hadith, och den är egentligen längre, det handlar om att profeten a.s.w. i Ramadan avskärmade en plats i moskén med palmblad. Det är som en sån här skärmbägg typ. Lite som man står lite avskild, lite ensam, och dyrkar Allah i ensamhet i moskén. Och folk hörde honom, att han bad nattbönen, så att de samlades och började be bakom honom. Kvällen efter kom det ännu mera folk. Och tredje kvällen ännu mera folk. Och han kom inte ut. Och de började kasta sten på hans dörr att han ska komma ut. Vi samlade, vi vill be. Och då kommer han ut. Och han säger, jag kom inte ut avsiktligt. För att jag vill inte att ni ska tro att den här bönen är obligatorisk. Okej? Okay? Och det är det som då lägger grunden till Salatu Taraweh. De här haditherna. Som sen Umar radiyallahu anhu återupplivade. När den här faran inte längre fanns. Att man skulle tro att den är obligatorisk. Så alla kulli hal, hadithen bevisar vad? Den bevisar flera saker. Den bevisar att man inte måste ha avsikt att vara imam från början av bönen. Och det här är en åsikt som vissa lärare har. De säger, du kan inte leda folk i bönen och vara imam om du inte hade avsikt från början av bönen. Innan du börjar be måste du ha nia. Nu är jag imam. Jag ska leda folk i bön. Men det är en svag åsikt. Baserat på denna hadith. Då profeten a.s.w. började be själv. Och under bönen blev han imam. Hänger ni med? Och samma sak med hadith ibn Abbas. Då han ledde honom i nattbönen. Han kom och anslöt sig till bönen. Det var också att han började själv och blev sen två. Så att även där ändrade han nia. Och det är någonting som alla gör idag. Någon ber i moskén, man går och ansluter sig till personen och ber med personen. Enligt det funkar bra. Men enligt vissa lärare, nej. Det är typ ogiltigt. Du får inte göra så. Du får inte ändra avsikt i bönen. Men det är en svag åsikt baserat på denna hadith. En annan sak som hadithen också bevisar är att man inte måste se imamen. För han stod här och avskärmade och de bad bakom. Det är också ett bevis på att man inte behöver eller måste se imamen. Utan om imamen står bakom en vägg eller någonting så är ändå bönen giltig. Och hadithen bevisar också en tredje sak. Och det kanske är därför författaren nämnde den. Att det är tillåtet att be salat al-jama'a när det kommer till frivillig bön. Men, yani, först och främst de salawat där det har nämnts att man ska be jama'a. Som salat al-tarawih i Ramadan eller qiyam al-layl kan man be tillsammans, speciellt med sin familj året runt. Eller om det sker spontant med någon vän som står beröver, man ber qiyam al-layl, det funkar. Samma sak, salat al-kusuf nämner ulema också som ett exempel på att be en sunnabön i jama'a om man är på åsikten att den är sunna. Yani bönen för månförmörkelse och solförmörkelse, den ber man också i grupp. Och även salat al-istisqa, regnbönen, är också sunna och den ber man också i grupp. Men resterande böner, till exempel att man ber två rakat före fajr i jama'a, funkar det? Vissa ulema nämner här någon gång ibland bara, om det sker spontant, yani, man bara ber någon enstaka gång, oplanerat, så ber man att det kan funka. Men att man avsiktligt gör det och säger nu ska vi be sunna jama'a och sånt, det blir en bidda. Det är någonting som salaf inte brukade praktisera. Wallahu alam. Och sen nämndes det i hadithen sista meningen att den bästa bönen är den som man ber i sitt hem. Den frivilliga bönen är den som man ber i sitt hem. Och det här talade vi om i förra kapitlet. Nästa hadith, hadith Jabir radiyallahu anhu, där han sa att Mu'ad radiyallahu anhu ledde sitt folk Banu Salama i Isha-bönen och drog ut på dem. Och då så sa Allah sände bud alayhi sallallahu alayhi sallam, ja Mu'ad, afattanun aturidu an takuna ja Mu'ad fattanun. Ja Mu'ad, vill du vara en person som sprider fitna? Om du leder folket i bönen, läs då wa shamsi wa duhaha wa sabbih ismi rabbika al-a'la wa qra bismi rabbik eller wa layli idha yaghsha muttafaqun alayh. Naam. Denna hadith är också viktig och den har också en qissa, den har en berättelse och det är att Mu'ad radiyallahu anhu brukade be Isha tillsammans med Rasulullah alayhi salatu wassalam i Masjid Nabawi på grund av den enorma yani dygd som finns i att be i profetens moské och bakom profeten alayhi salatu wassalam. Och sen så gick han till sitt folk Banu Salama och ledde dem i Isha. Och ledde dem i Isha-bönen. Och då drog han ut på bönen väldigt mycket. Vissa hadither nämner att han läste surat al-Baqara i salat al-Isha. Och tänker här, förr i tiden gick man och la sig efter Isha. Alltså man var redan trött när det var Isha. Och här har folket i profetens moské al-Islam redan bett Isha. De har väntat på Isha, de har bett Isha. Och att profeten a.s. brukade tycka om att skjuta upp Isha. Och sen efter att han bett Isha går han till sitt folk. Allahu alam när han kommer fram, hur sent det är på kvällen. Och utöver det läser han också surat al-Baqara i Isha. Och bakom honom finns folk som har jobbat hela dagen, som nämndes i hadithen. Yani folk som jobbat med jordbruk och liknande hela dagen. De är jättetrötta. Så en man avbryter bönen och går och ber Isha själv. Och sen berättar man detta för Mu'ad efter bönen. Och då säger han, det här är en hycklare. Eller munafiq som går. Han ber inte med oss. För det som vi sa förra lektionen. Hos sahaba var det bara munafiqun som inte bad jama'a. Så han sa, det här är munafiq. Och då gick den här mannen och klagade till profeten alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Vi är trötta och Mu'ad kommer och leder oss så här länge i bönen. Och då blev profeten jättearg. Jättearg. Och förmanade Mu'ad radiyallahu anhu och sa de här orden. Vill du, ja Mu'ad, vara en fattan? Affattanun, inte ja Mu'ad. Yani, vill du vara en person som orsakar problem? Om du leder folket i bönen, yani Isha, läs istället dessa korta sura. Som ni alla ser, alla dessa exempel han nämnde, är max en halv sida. Washams, wal-layl, wal-tariq, wal-sabbis med rabbik al-a'la, iqra, de är en halv sida i Koranen. Eller hur? Läs istället dessa sura. Inte mer än så. Den här hadithen bevisar många, många fawaid. Den bevisar att som imam väljer man en nobel person, en person med kunskap. De här människorna valde Mu'adh till att bli deras imam. Och han var bland de kunnigaste av sahaba. Så det är bra att man utser en kunnig person att leda en i bönen. De nämner också att det kan vara så att han förmedlade vidare den kunskap han lärt sig från profeten a.s.w. Han var i Masjid Nabawi, bad med profeten a.s.w. och lärde sig saker från honom och gick till Banu Salma och lärde dem i sin tur det han hade lärt sig från dem. Och det är så man ska göra med kunskap. Ni kommer hit, ni lär er. Ni går vidare till era vänner och kompisar och lär dem vad ni har lärt er. Och de lär i sin tur resten av folk det de har lärt sig. Det är så kunskapen måste förmedlas. Denna hadith bevisar också en jätteviktig sak. Och det är det vi talade om innan, det här med avsikt. Att Mu'adh hade redan bett Isha. Eller hur? Han har bett Isha, han är färdig. Och han gick och ledde sitt folk i Isha. Vad blir då den Isha för honom? Den blir? Nafila, sunna. Och för de som ber bakom, då ber de fard bakom en imam som ber sunna. Och det här är ett av de starkaste bevisen på att al-imam och al-ma'mum, de som leds i bönen, inte behöver ha samma avsikt. Att det funkar alldeles utmärkt att ha olika avsikter. Att imamen kan be sunna och du ber fard bakom honom. Imamen ber fard och du ber sunna bakom honom. Imamen ber dhuhr och du ber asr bakom honom. Imamen ber isha och du ber maghrib bakom honom. Och så vidare. Det här funkar. Det finns ingenting fel i detta. Och ett till bevis på det är hadithen vi nämnde i förra lektionen. De två männen som kom till Masjid Khayf som hade bett i sina tält. Och då så sa profeten a.s.w. om ni har bett i era tält, ta ändå om bönen. Och kommer till moskén, be då med imamen. Och det kommer för er att bli frivillig bön. Då ber de sunna bakom någon som ber fard. Här tvärtom, de ber fard bakom någon som ber sunna. Så allt det här funkar. Till skillnad från de ulama som säger att det inte funkar. Det är en svag åsikt som inte är i enlighet med dessa bevis. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att avbryta bönen om man har en giltig orsak. Profeten a.s.w. kritiserade och klandrade inte den här mannen, den här sahabin, som avbröt bönen. Han sa inte, varför gjorde du så, din bön är ogiltig? Utan han var ursäktad. Du får göra så. Imamen ber Bakara, surat al-Isha, så du får avbryta bönen och be själv. För det han gör är inte sunna. Och du har inte tid, du orkar inte. Alltså då får du avbryta bönen. Om du har gärna en giltig orsak. Och hadithen bevisar också att man då ska ha i åtanke de som ber bakom. Och det kommer vi inshallah tala om i kommande hadither. Det kommer att komma snart här. En annan fayda som Ibn Uthaymin nämner där han säger "أن كل من فعل ما ينفر عن العبادة فهو فتان". Att varje person som skrämmer iväg folk från att dyrka Allah, han är en fattan. Det är en person som orsakar fitna och problem. Och en muslim ska inte vara en fattan. Yani Mu'adh, han är ursäktad, han gjorde ijtihad. Men de som kommer efter ska inte skrämma iväg folk från någon form av ibada. Och göra det svårt för folk. Som vi inshallah kommer att tala om i nästa hadith. Nej, i alla fall, det kommer nästa tror jag. Precis, nästa. Vi kommer till den punkten igen. Taib, nästa hadith. Aisha radiyallahu anha berättade om då Rasulullah alayhi salatu wasalam under sin sjukdom ledde människorna i bön. Och hon sa att han kom och satte sig på vänster om Abu Bakr radiyallahu anhu. Och han ledde människorna i bönen sittandes, yani profeten alayhi salatu wasalam. Och Abu Bakr stod upp och Abu Bakr följde profeten alayhi salatu wasalam i bönen. och människorna följde Abu Bakr. Och denna hadith är muttafaqun alayh. Och här kommer den frågan som vi då lovade att ta upp, och det är frågan om att be bakom en person som ber sittandes. Och det är en ganska ovanlig fråga. Jag tror aldrig jag har varit med om det, att en imam ber sittandes. Men det är möjligt att imamen har brutit benet eller någonting, och man då hamnar i en situation där man ber bakom en sådan imam. Vad gör man då? Ska man stå och be eller ska man sitta och be? För första hadithen nämner att om imamen sitter ska ni sitta. Om han står ska ni stå. Om han sitter ska ni sitta. Och denna hadithen nämner att de stod. Så det är en fråga där det finns lite olika åsikter. Wallahu alam, och det som jag lutar åt är att man ska stå och be. Och det här är åsikten av Abu Hanifa och Shafi'iyya. Och de använder denna hadith. Då profeten a.s. bad sittandes och de bakom honom bad ståendes. Och det här var i hans sista dagar i livet. Profetens sista dagar i livet a.s. bland de sista böner som han bad innan han dog a.s. Så hadithen är då nasikh, den upphäver tidigare hadithen. För det senare är det som man alltid ska agera på. Wallahu alam. Okej, okay. Så hadithen är ett väldigt, väldigt starkt bevis på den här punkten. Och som vi sa, det här är då åsikten av Abu Hanifa och Shafi'iyya. Och de säger också att stå i bönen är farv, det är en av bönens pelare. Och bara för att imamen inte behöver göra det, så ska de bakom honom inte heller ursäktas. Om imamen ursäktas betyder det inte att de som kan stå ursäktas. Okej. Och de använder, som vi sa, denna hadith som ett belägg. Den andra åsikten är att de ber sittandes. Och det är en riwaya från Imam Ahmed. Och de använder den generella hadithen, som vi sa, att imamen ska följas om han sitter sittandes. Om han ber sittandes ska ni be sittandes. Och sen den tredje åsikten är att om imamen börjar att be sittandes, så ska de bakom honom be sittandes resterande delen av bönen. Och om imamen börjar be ståendes och sen ber resten av bönen sittandes, så ska de be ståendes. Och det här är åsikten av Imam Ahmed och vissa Shafi'iyya. Wallahu alam. Men det verkar som att den första åsikten är starkast faktiskt. För här i denna hadith som är muttafaqun alayh, så bad profeten sittandes a.s. och Abu Bakr stod på hans sida och visade folket bakom, som också stod och bad, vad och vilka moment profeten a.s. gjorde i bönen. Allah alam. Men det säkraste är att inte låta en person som är gärna sittandes leda bönen. Han får istället låta sig ledas av bönen. Allah alam. Och hadithen bevisar också att den som ber vid sidan av imamen står på hans högra sida. Och här, det fanns plats bakom, men han stod ändå på hans högra sida. Så samma sak, ni vet, ibland det blir fullt i moskén, finns ingen plats, då kan man stå bredvid imamen. Nästa hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alayhi salatu wasalam säger: "Idha amma ahadakum an-nas falyukhaffif." Om någon av er leder en annan i bönen, så ska han underlätta för dem. För bland dem finns de unga, al-saghir wal-kabir wad-da'if. De unga, de äldre och de svaga, wad-al-haja. Och de som har arbete. Men om personen däremot ber själv, så får han be hur mycket eller hur länge han vill. Muttafaqun alayh. Naam. Tayyib. Här nämndes då att om man är imam, så ska man be för folket, man ska underlätta för folket och inte göra bönen svår för de som ber bakom. För man har olika människor bakom sig. Det kommer kvinnor och ber, det kommer barn och ber, det kommer äldre, det kommer sjuka, det kommer folk som har bråttom till arbetet och så vidare. Och då måste man anpassa bönen efter folks förhållanden. Och göra en lagom lång bön. Inte göra det svårt. Ge ni chaffif, underlätta för folk. Och inte göra det svårt för folk. Och ha dessa personer i åtanke. När du däremot dig själv så får du be hur länge du vill. Det finns ingen gräns på hur länge du får be. Anas radiallahu anhu sa att profeten a.s.w. var den som gjorde den lättaste bönen för folk. Och den längsta bönen för sig själv. Tayyib. Naam. Hadithen bevisar då att man ska underlätta för folk. Och inte göra det svårt för folk. Och inte skrämma iväg folk. Och det finns en väldigt vacker athar som Ibn Hajar nämner i Fathul Bari. Från Umar radiyallahu anhu. Där han säger: La tubagridu allaha ila ibadih. يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليه ما هم فيه. وهو صحيح. عمر رضي الله عنه sa att ni ska inte få Allahs tjänare att hata det de sysslar med. En person leder bönen och drar ut på bönen för folk tills de ogillar det de gör. Yani, man kan få folk att ogilla bönen. Bönen älskar vi. Bönen är det bästa som finns. Det är qurratu ayn. Det vi njuter av att göra. Eller hur? Det är mashallah. En av dagens höjdpunkter att göra sin salah. Men om du nu kommer till moskén. Du är trött. Du är utmattad. 10 på kvällen. Och imamen börjar läsa surat al-Baqarah i Isha. Och du står där i 1,5 timme. Nej. Du tycker bönen blir jobbig. Du skrämmer iväg folk. Du blir en fattan. En person som. Ja, ni skrämmer iväg folk från islam. Från bönen. Man tänker, jag ska aldrig komma tillbaka till moskén. Eller hur? Nej, imamen är jättejobbig. Och det ska man inte göra. Man ska locka folk till moskén. Det ska vara enkelt. Kom till moskén, du ber kallas 5-6 minuter, vi är färdiga. Du går hem. Ingenting håller dig kvar. Det är enkelt. Alhamdulillah. Och det är så det måste vara. Och inte svårt och komplicerat. Men någon kanske är hjärna. Kanske nej, vadå? Det är Koran. Det är bönen. Hadithen säger den bästa bönen är den långa bönen. Och jag läser Koran. Vadå? Det haram att läsa Koran. Nej, det är inte hikma. Det här går emot sunna. Det är fel. Du ska inte skrämma iväg folk. Det är inte, yani, du blir en munaffir, en person som avskräcker andra från bönen. Och kanske till och med får dem att ogilla bönen. Wallahu al-musta'an. Som här Omar nämnde. Ibn Abd al-Barr säger: jag vet ingen ikhtilaf. Det finns inga olika åsikter i frågan om att det är rekommenderat att underlätta bönen. Likulli man amma qawman. För alla de som leder folk i bön. Alama ishtaratna min al-ityan bi aqalli ma yujzi wal farida an-nafila 'inda jami'ihim sawa fi istihbab at-takhfif fima idha sallayta jama'atan bi imam illa ma ja'a fi salat al-kusuf 'ala sunnatiha. Så säger här Ibn Abd al-Barr att det är då konsensus på att man ska underlätta bönen om man leder folk i bönen, vare sig det är fard eller sunna. Förutom de sunna som man ska dra ut på, som till exempel då salat al-kusuf. Nej. En viktig fråga här. Okej, vi ska underlätta bönen för folk om vi är imamer. Vad är att underlätta bönen? Är det att i varje salat ska vi läsa surat al-ikhlas, surat al-asr? Vi ska bara göra en subhana rabbil azim i ruku, subhana rabbi al-ala en gång i sujud. Är det att underlätta för folk? Att be snabbt? Är det det som menas med hadithen? Vad är det då som menas med hadithen? Vad är att underlätta för folk? Svaret är enkelt. För
att följa profeten.
Ahsant. Jazakallah khair. Att följa profeten Muhammad alaihissalam. Så som han bad. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Det är så vi ska be. Så som vi då sa här. Ja, ni i ruku, du säger 3 tasbih eller 4. Du läser, som han sa till Mu'ad, surat al-A'la, surat al-Shams i surat al-Isha, 30 ayah i surat al-Duhur och så vidare. Ibland i Maghrib lite längre med Fassal och så vidare. I Fajr ska vara lite längre. Någon kanske kommer att säga, vadå, du läste 4 sidor i Fajr? Det är att underlätta. Det är inte komplicerat. Han nämns i sunna. Du kan läsa 4, 5, 6 sidor. Det är inget problem. Så att läsa mer än vad profeten läste alla i islam, där blir det att göra det jobbigt för folk. Okej? Det är generellt. Och sen kan det komma specifika förhållanden där man måste förkorta, man måste underlätta mer än vad det redan är underlättat. Som då profeten alaihissalam gick in i bönen med avsikt av att be lite längre, och han hörde en kvinnas barn gråta i bönen. Så han sa att han avrundade, för han ogillade att hon skulle känna sig ledsen för att barnet gråter. Eller ulema nämner att det är kokhett. Du ska be fajr, du kommer in i moskén, eller kanske fajr är fel exempel, men du kommer in i moskén, det är 40 grader ute, moskén kokar, solen har lys på alla fönster, det är 50 grader i moskén, finns ingen aircondition, fullpackat med folk. Ska vi då stå och be 10 minuter? Nej, då ber vi kortare. Folk kan svimma, eller hur? Eller det är iskallt. Du ber någon moské uppe i Haparanda, det finns ingen element eller någonting, det är minus 40 i moskén. Ska vi stå och be i 20 minuter? Nej. Alltså, vi ber snabbt och folk får gå hem. Eller hur? Man underlättar beroende på. Eller ahwal. Det är krig, bomber faller eller pistolskott utanför moskén. Folk blir rädda. Alltså, avrunda. Det blir lite snabbare. Så man får ha i åtanke. Inte alltid bara tänka så här fyrkantigt. Att allt det ska vara så här. Utan alltså, man får anpassa sig. Så länge det är, som han sa, inom ramen. Vi gör inte tachif. Förkortar inte så pass mycket att vi skadar bönen. Att det blir sån här snabb bön. Det är också fel. Och det kan också vara jobbigt för de som ber bakom. När man ber den här Ferrari-bönen, som de kallar det för. Yani 20 raka på, jag vet inte vad, 10 minuter. Tänk om du är gammal. Det blir friskis och svettis nästan. Eller upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Det pallar inte. Ta det lugnt, Yani. På samma sätt som du inte får dra ut på bönen, får du inte heller göra den supersnabb. Det blir också jobbigt för folk. Så yani, alhamdulillah, islam dinul wasat. Det är medelreligionen. En faida som Ibn Taymin också nämner från hadithen. Det nämns här as-sagir, att bakom er finns de små. Och denna hadith är ett bevis på att det är tillåtet att ta med barnen till moskén. För vissa säger, nej, du får inte ta in barn i moskén. Det finns en hadith. Undvik att ta med barn och sinnessjuka personer till moskén. Men den hadithen är daif, den är svag. Den är supersvag. Och denna hadith är ett bevis på att det är tillåtet. Och sen andra hadither, att Hassan Hussein lekte på profetens rygg, alaihissalam, i moskén och så vidare. Kvinnan som hennes barn grät i moskén. Allt det här tyder på att man får ta med barn till moskén. Men man har som förälder ett ansvar att ta hand om barnen. Vissa låter dem springa runt och skrika och hoppa och inte vet jag. Kanske till och med vissa har inte blöjor på sig. Någonting. Det är katastrofen. Du har ett ansvar som förälder att barnet inte gör kaos i moskén. Gör barnet kaos i moskén, då får du ta ut barnet. Men att ta med barnet till moskén, lära dem att be och så vidare. Alhamdulillah, det är bra. Bästa platsen att barnen ska vänja sig att vara på. Att uppfostra barnen med att de får följa med sina föräldrar till moskén. Vi spar nästa hadither, för det är två hadither som handlar om samma fråga. Vi sparar dem till nästa vecka. De handlar om vem har mest rätt att leda bönen och vad ska imamen ha för egenskaper. Allahu ta'ala alam och sallallahu ala nabina Muhammad och ala alihi och ashabihi ajma'in. De räcker upp handen där. De får förtur, ja.
Vissa moskéer, de vill köra tidigt.
Det funkar. Man kan be Maghreb bakom en person som ber Isha. Det funkar. Aha, precis. Precis, just den bönen kan bli komplicerad för vissa. För att de ber 4 och de ber 3. Men då säger Ibn Taymin faktiskt i förklaringen på den där hadithen. Han säger att du har två alternativ. Antingen att när imamen ställer sig upp för fjärde rakan så sitter du kvar och gör tashahud tills de gå ner och gör tashahud för fjärde rakan. Och du avslutar bönen tillsammans med dem. Då har du inte ställt dig upp för en fjärde rakan. Eller att du sitter kvar i tredje rakan, gör tashahud och går ut ur bönen. Sen du avslutar bönen. Så att det, du har dem... Om du hinner ansluta dig till deras sista ruku, då är det värt, för då hinner du med Isha också. Men om du inte hinner så är det ingen idé att stressa. Men det är en bra punkt det som du sa här, att Isha, vissa ber Isha före tiden. Och ni vet ju att många moskéer tyvärr inte följer de rätta bönetiderna. Och exakt nu, nästa, typ nu i dagarna, kommer många moskéer att be Isha för tidigt. Eller nu, de har ju bett 7. Eller 7:10. Men nu kommer ju Isha 7:10. Den riktiga Isha. Och de kommer fortsätta be 7 när den blir 7:15 och 7:20 och så vidare. Och då kan man inte längre be med dem. För de ber helt enkelt för tidigt. Om man inte är resande. Eller att du ber sunna bakom dem. Och så vidare. Så att det är bra att känna till. Och vi hoppas att inshallah att muslimerna kommer att anamma de korrekta bönetiderna. Ibrahim.
Syster som missar första lektionen idag vid 18. För dem, eller för någon annan anledning. Får de närvara nu?
Alltid. På alla våra aktiviteter får syster vara här. Vi har ingen... Nej, vi har ingen sån handel. Våra systrar är alltid välkomna. Övro. Allah alam. Jag vet att man ska inte göra tajwid i alla fall. Med tajwid. Det ska man inte göra. Jag vet, jag minns att vissa lärde, de säger typ så här, vadå, de sjunger i sin dua. Det ska man undvika. Det är inte sunna. En fråga här också. När du säger att man får kolla på imamen i bönen, menar du då genom ögonbrån eller verkligen kolla på imamen? Man får kolla. Men man får inte vrida på kroppen, alltså bort från qibla, att liksom man vänder hela kroppen. Men det har jag svårt att föreställa sig. Men man får liksom kolla, även man vrider lite på huvudet. Det är det som menas med att kolla. Vilken åsikt är starkast gällande hur man går tillväga för att komma in som tredje person i bönen? Om en står och ber på imamens högra sida, så får ju den personen då gå bak, eller imamen får ta ett steg fram. Eller om det inte går så får man ställa sig på imamens vänstra sida, så att alla står rakt. Men man får i alla fall försöka fixa det på något sätt. Jättebra fråga här. Man ska följa imamen och inte göra saker före imamen. När det kommer till ett taslim, ska man då vänta tills andra taslim, eller kan man göra taslim efter att imamen gjort första taslim? Minns ni att vi talade om den här frågan? Och vi nämnde åsikten som inshallah är mest korrekt, att det är den första taslim som är obligatorisk. Den är en rukun i bönen, första taslim, och andra är sunna. Det är inshallah den korrekta åsikten. Då det finns tydliga hadither på att profeten alaihissalam avslutade bönen med en salam. Och det finns även från jättemånga sahaba att de avslutade salam med en taslim. Vilket tyder på att det är det som är wajib. Och att den andra är sunna. Så, men även där måste man vänta tills imamen har gjort sin taslim. Han kan inte säga assalam och då gör du assalam alaikum. Då har du avslutat bönen före honom. Det funkar inte heller. Eller samtidigt som honom, det går inte heller. Utan det måste vara efter första taslim. Då kan du göra salam till höger sida. Ja.
Vissa de säger Allahu Akbar exakt när de
det gick vi också igenom. Det kallas för takbirat eller intiqal. De takbirat man säger när man förflyttar sig, alltså på väg. Det är korrekt att man säger dem på väg till varje moment. Voilà. vilken blir obligatoriska och sunna om man har bett Isha hemma och sen igen Isha bakom imamen. Det här gick vi också igenom förra lektionen. Om man redan bett Isha så blir den andra sunna. Man kan aldrig upphäva sin Isha och göra den andra till obligatorisk, utan det är den första som räknas. Så man kan inte upphäva sin Isha som man bad hemma och göra avsikt att be den igen i moskén, utan den man ber andra gången blir sunna och den första är den som är wajib. Sista frågan till Ibrahim.
Om man har bett salat al-Isha i moskén och sen så ber man två sunna efter och någon ansluter sig till din bön och vill be al-Isha, kan man då höja rösten och be nummer två, kan man be fyra rakat ifall han kommer in på det första?
Det var ju det som Mu'ad gjorde. Mu'ad bad ju fyra. Alltså han bad ju inte två. Han måste ha bett fyra. Allah. Men jag skulle råda dig att be din sunna bara. Så han får be sin isha liksom. Men rent generellt så får man höja rösten i sunnaböner. Och speciellt på natten som våra ulema har nämnt. Det är tillåtet. Det finns inget fel i det. Allah. Ska vi ta en sista efter sista frågan?
Jag vill bara kolla, när man kommer sent till en bön.
Ja.
När ska man, alltså hur vet man att man har kommit sent? Är det efter att man har gått ner på roku eller sujud? Eller, när man kommer sent till en bön, hur vet man att man har kommit? Alltså, för, är det när man har gått ner på alltså, sujud eller roku?
Hur vet man att man har hunnit med ett visst en raka? Precis, det har nämnts i hadithen att den som hinner med eller roku har hunnit med en raka. Så om du kommer in i bönen när imamen står, läser fatiha och koran, det är lugnt, du har hunnit med den raka. Om du kommer in i bönen när han är i ruku, innan han gått upp, och du hinner få lugn och du hinner säga subhana rabbil azim en gång, då har du hunnit med den raka. Men om du kommer in efter han har sagt sami allahu liman hamida eller är i sujud, då räknas inte det. Men du går ändå in. Du går ändå in och följer imamen. Men den rakan måste du ta om. Jalla, vi avrundar för idag och ses inshallah ta'ala nästa lektion. Assalamu alaikum.